Prolog. I skuggan. Mannen som kallade sig Bors, åtminstone på denna plats, hånlog åt de lågmält mumlande röster som rullade fram och åter under salens valvtak. Det fick honom att tänka på mjukt kacklande gäss. Hans min dolde sig emellertid bakom den svarta sidenmasken som täckte hans ansikte, liksom ansiktena på de hundratal människor som fanns i salen. 100 svarta masker och 100 par ögon som försökte se vad som fanns bakom dem. Om man inte tittade för noga kunde man tro att det enorma rummet hörde hemma i ett palats. Här fanns väldiga eldstäder i marmor. Förgyllda ljuskronor hängde från det välvda taket. På väggarna fanns färggranna vävnader och golvet var täckt med mosaikplattor i invecklade mönster. Men det var vid första anblicken. En sak som strax märktes var att eldstäderna var kalla. Lågorna dansade över vedträn, tjocka som mansben, men de spred inte någon värme. Väggarna bakom vävnaderna och taket högt ovanför ljuskronorna var av grovhuggen sten, nästan svarta. Det fanns inga fönster och bara två dörrar, en i vardera änden av rummet. Det var som om någon ville att göra en bild av en palatssal, men inte brytt sig om mer än konturerna och några få färgklickar här och där. Var någonstans denna sal var belägen visste inte mannen som kallade sig Bors, och han trodde inte att någon av de andra visste det heller. Han tyckte inte om att tänka på vad det skulle kunna vara. Det räckte att han hade blivit kallad. Inte heller det ville han tänka på, men en sån kallelse hörsammade till och med han. Han rättade till manteln och kände sig tacksam för att eldarna var kalla. Annars skulle han ha blivit alldeles för varm i det svarta ylletyg som föll runt honom ända ned till golvet. Alla hans kläder var svarta. Mantelns tunga väck dolde det faktum att han stod hopkurad för att dölja sin längd och gjorde det svårt att avgöra om han var smal eller kraftig. Han var inte ensam om att vara insvept i en god längd tyg. Under tystnad betraktade han människorna omkring sig. Tålamod var något som hade präglat en stor del av hans liv. Om han bara väntade och iakttog länge nog var det alltid någon som begick ett misstag. De flesta av de män och kvinnor som var församlade här tycktes ha samma inställning. Tysta iakttog dem och lyssnade på dem som kände sig tvingade att tala. Vissa människor klarade inte av väntan eller tystnad och avslöjade därför mer om sig själva än de anade. Tjänare gick runt bland gästerna, finlämmade gyllenblonda ungdomar som med tysta leenden bugade och räckte fram brickor med vin. Det var både ynglingar och unga flickor, men alla var de klädda i snäva vita byxor och löst sittande vita skjortor. Alla rörde de sig med samma oroväckande gras. Alla var de mer lika varandra än spegelbilder, och pojkarna var lika ståtliga som flickorna var vackra. Han betvivlade att han skulle kunna skilja två av dem åt, och han hade ändå mycket gott minne för ansikten. En leende vitklädd flicka räckte fram sin bricka med kristallbägare mot honom. Han tog en av dem, men utan att ha för avsikt att dricka något. Det skulle kunna tolkas som misstänksamhet från hans sida, eller än värre. Och här kunde båda delarna betyda döden, om han vägrade ta något. Men å andra sidan kunde man lägga vad som helst i ett glas vin. Utan tvekan fanns det här sådana som inte skulle ha något emot att antalet rivaler om makten decimerades, oavsett vilka som råkade bli de olyckliga. Han funderade förstrött över om tjänarna skulle behöva undanröjas efter detta möte. Tjänare hör allt. När tjänarinnan framför honom rätade på sig efter bugningen mötte han för ett ögonblick hennes blick ovanför läpparnas ljuva leende. Hennes ögon var tomma, en dockas ögon. Ögon mer döda än döden själv. Han rös till när hon avlägsnade sig med graciösa rörelser och förde bägaren till läpparna innan han insåg vad han höll på att göra och hejdade sig. Det som gjorde honom alldeles kall var inte vad som hade gjorts med flickan. Det var istället det faktum att varje gång han trodde sig finna en svaghet hos dem han nu tjänade så visade det sig att de redan hade förekommit honom och avlägsnat den förmodade svagheten med en skoningslös precision som lämnade honom mållös och oroad. Hans främsta regel hade alltid varit att söka efter svagheter, ty varje svaghet var en spricka där han kunde tränga in, lirka och påverka. Och om hans nuvarande herrar, de som han för närvarande tjänade, inte hade några svagheter. Med en bekymrad min bakom masken betraktade han de andra gästerna. Där fanns det i varje fall gott om svagheter. Deras nervositet förrådde dem. Till och med de som var visa nog att hålla tand för tunga. Hos en kunde det vara en stelhet i hållningen, hos en annan ett ryckigt sätt att ordna kjolarna. Enligt hans uppskattning var det ungefär en fjärdedel av dem som inte hade brytt sig om några förklädnader utöver de svarta maskerna. Det gick att utläsa mycket ur deras kläder. Framför en vävnad i rött och guld stod en kvinna och förde ett lågmält samtal med en person. Det var omöjligt att se om det var en man eller kvinna iklädd en grå mantel med huva. Det var tydligt att kvinnan valt att stå just där för att vävnaden gick ihop med färgerna på hennes kläder. Det var dubbel dårskap av henne att dra uppmärksamheten till sig, då det syntes tydligt av snittet på hennes scharlakansröda klänning att hon kom från Ilien. Klänningen var djupt urringad, blottade allt för mycket och var tillräckligt kort för att visa hennes gyllene skor. Den avslöjade också att hon var en välbärgad kvinna, kanske av ädelt blod. Inte långt från henne stod en annan kvinna, ensam och beundransvärt tyst. Hon hade lång, smäcker hals och glansigt svart hår som föll i böljande lockar till hennes midja. Hon stod med ryggen mot väggen och iakttog allting. Ingen nervositet där, bara lugn och självbehärskning. Mycket beundransvärt. Men hennes kopparfärgade hy och hennes mjuka, höghalsade klänning som täckte allt utom hennes händer, men som likväl var åtsittande och nätt och jämnt ogenomskinlig, så att den antydde allt utan att avslöja någonting, visade klart och tydligt att hon tillhörde Aradomans första blod. Och om mannen som kallade sig Bors inte helt misstog sig, fanns vapnet för hennes hus på det breda guldarmband hon bar runt vänster handled. Tveklöst var det symbolen för hennes eget hus. Inga domänier av blodet skulle böja sin stolthet så mycket att hon bar en annan ets vapen. Det var än värre än dårskap. En man i en himmelsblå, högkragad kinärisk rock gick förbi med en vaksam, mönstrande blick genom maskens ögonhål. Mannens hållning visade att han var soldat. Sättet han höll axlarna, hans vaksamma blick som flackade över rummet, hans hand som hela tiden tycktes redo att gripa efter ett svärd som inte fanns. Allt detta talade sitt tydliga språk. Kinärien ödade inte mycket tid på mannen som kallade sig Bors. Uppdragna skuldror och kutande rygg utgjorde inget hot. Mannen som kallade sig Bors fnös när Kinärien gick vidare med knuten högerhand och en blick som redan spanade efter fara någon annanstans. Han kunde se var de kom ifrån och vilken klass de tillhörde. Köpmän och krigare, ädling och ofrälse. Från Kandor och Kerheim, Sardia och Gelden. Från nästan alla länder och av nästan alla folkslag. Plötsligt rynkade han äcklad på näsan. Där var till och med en av de farande i klargröna byxor och giftgul rock. De kan vi klara oss utan när dagen kommer. De som var förklädda var många gånger inte bättre än de, hur mycket de än försökt svepa in sig i sina mantlar. Under kanten av en mörk skrud såg han ett par silverprydda stövlar som inte kunde tillhöra någon annan än en stor första av tre. Och under en annan skymtade de gyllene lejonhuvudsporrar som endast bars av officerarna i Andrews drottningsgarde. En smärtkar, smärt till och med i sin fotsida svarta skrut och grå mantel fäst med en silvernål, blickade ut från skuggorna i sin djupa kåpa. Han skulle kunna vara vem som helst, varifrån som helst, om det inte varit för den sexuddiga stjärnan han hade tatuerad mellan tummen och pekfingret på sin högra hand. Han tillhörde med andra ord havsfolket, och på vänsterhanden hade han utan tvekan de symboler som visade vilken klan och släktlinje han tillhörde. Mannen som kallade sig Bors brydde sig inte om att försöka titta efter. Plötsligt smalnade hans ögon. Han hade fått syn på en kvinna som var helt insvept i svart, så att inget utom hennes fingrar syntes. På högerhanden hade hon en guldring i form av en orm som bet sig själv i stjärten. Hon var alltså en Ejsedé, eller hade åtminstone gått i lära hos Ejsedéerna i Tervallon. Ingen annan bar en sån ring. Vilket hon var spelade ingen roll, vad honom anbelangade. Han vände bort blicken innan hon upptäckte att han iakttog henne. Och nästan genast såg han ännu en kvinna, insvept från topp till tå i svart och med ormringen på fingret. De två häxorna visade inga tecken på att känna varandra. I vita tornet satt de som spindlar i ett nät och drog i trådar som fick kungar och drottningar att dansa efter deras skön. Må de alla dömas till evinnerlig död. Han insåg att han skar tänder. Om antalet rivaler skulle reduceras, och det måste det innan dagen kom, så fanns det vissa som han skulle sakna än mindre än de farande. En klocka ljöd. Det var en ensam darrande ton som tycktes komma från alla håll på en gång och likt en kniv skar av alla andra ljud. De höga dörrarna i bortre änden av rummet gled upp och två trollocker steg in i rummet. De var iklädda svarta, knälånga ringbrynjor, beslagna med nitar. Alla skyggade undan, till och med mannen som kallade sig Bors. Trollockerna var huvudet och axlarna högre än den längste av de församlade och var en motbjudande blandning av djur och människor med förvridna, vanställda människoansikten. En av dem hade en kraftig spetsig näbb där munnen och näsan borde ha suttit, och istället för hår täcktes hans huvud av fjädrar. Den andra hade klövar istället för fötter, ett ansikte som sköt ut i en hårig mule och bockhorn som stack upp ovanför öronen. Trollockerna tog ingen notis om människorna utan vände sig mot dörren igen. De bugade sig servilt, och på den förstes huvud reste sig fjädrarna i en kam. En myrdrail steg fram mellan dem, och de föll på knä. Tyget i dess kläder var så svart att trollockernas brynjor och människornas masker verkade bjärta i jämförelse. Den svarta klädnaden hängde orörlig kring myrdrailen, som rörde sig med en huggorms smidighet. Mannen som kallade sig Bors kände hur hans läppar drogs tillbaka i något som var till hälften en morrning och till hälften en grimas av rädsla. Han skämdes för att behöva erkänna ens för sig själv att myrdrailen skrämde honom. Han kunde tydligt se dess bleka, glåmiga ansikte. Det liknade en människas ansikte, men det var lika ögonlöst som ett ägg eller en likmask. Den vred sitt släta vita ansikte från vänster till höger och tycktes betrakta dem alla i tur och ordning. Under dess ögonlösa granskning löpte en tydlig skälvning genom de församlade. De tunna blodlösa läpparna krusades i vad som nästan kunde ha varit ett leende när de maskerade människorna en efter en försökte tränga sig längre bak för att undvika myrdrailens blick. En blick som fick dem att formera sig i en halvcirkel vända mot dörren. Mannen som kallade sig Bors svalde. Det kommer en dag, halvman, Det kommer en dag då mörkrets herre återvänder. Då kommer han att välja sig nya svartfurstar, och inför dem kommer du att få krypa. Du ska krypa inför människor, inför mig. Varför säger den ingenting? Sluta stirra på mig och säg någonting. Er herre kommer. Myrdrailens röst var sträv som ljudet av ett torkat ormskinn som smulas sönder. Ned på bukarna era maskar, kräla i stoftet så att hans strålglans inte bränner er. Mannen som kallade sig Bors fylldes av hetsig vrede, över tonen lika mycket som orden. Men så började det skimra i luften ovanför halvmannen, och innebörden av vad Myrdrailen sagt blev plötsligt klar för honom. Det kan inte vara så. Det kan inte. Trollockerna låg redan på mage på golvet och såg ut som om de helst ville gräva sig ner i marken. Utan att vänta för att se vad de andra gjorde kastade sig mannen som kallade sig Bors raklång ned på golvet. Han stönade till när han slog i de hårda stenplattorna. På hans läppar formades automatiskt ord, som om de var en trollformel som kunde avvärja fara. De var en formel, men ett klent skydd mot vad han fruktade. Han hörde 100 andra röster, hesa av rädsla, som mässade samma ord ned mot golvet. Mörkrets herre är min härskare, och jag tjänar honom med hela mitt hjärta och hela min själ. Någonstans djupt inne i hans medvetande hördes en svag, skräckslaget, pladdrande röst. Den svarta är fjädrad tillsammans med de förlorade. Darrande tvingade han rösten att tystna. Det var länge sedan han hade slutat lyssna på den. Se, min herre är dödens herre. Utan att begära något tjänar jag honom inför den dag då han kommer åter. Likväl är jag övertygad om att han ska belöna mig med evigt liv. Fjättrad i Shaul-Gul. Fjättrad av skaparen i själva skapelseögonblicket. Nej, jag tjänar en annan herre nu. Säkerligen ska de trogna upphöjas, höjas ovan de otrogna, höjas ovan troner. Nu känner jag ödmjukt inför den dag då han ska komma åter. Vi skyddas alla av skaparens hand, och ljuset skyddar oss mot skuggan. Nej, nej, en annan herre. Snart stundar återkomstens dag. Snart kommer mörkrets herre för att leda oss och styra världen för evig tid. Mannen som kallade sig Bors avslutade flämtande sin trosbekännelse som om han sprungit 10 mil. Ljudet av väsande andetag runt omkring honom visade att han inte var ensam. Res er upp allihop. Den honungslena rösten tog honom med överraskning. Det kunde knappast ha varit någon av dem som låg runt honom med ansiktena tryckta mot mosaikplattorna som hade talat. Men det var inte en sådan röst han hade väntat sig från. Han lyfte försiktigt på huvudet så att han precis kunde se med ena ögat. I luften ovanför Myrdrailen svävade en mansgestalt. Follen på hans blodröda mantel hängde flera fot ovanför halvmannens huvud. Ansiktet täcktes av en mask, också den blodröd. Skulle mörkrets herre framträda för dem i mänsklig skepnad? Och maskerad dessutom. Och likväl utstrålade Myrdrailen rädsla med hela sitt väsen. Den darrade och kröp nästan ihop där den stod i skuggan av den svävande gestalten. Mannen som kallade sig Bors försökte komma på ett svar som kunde rymmas i hans medvetande utan att få det att rämna. Det var kanske en av de förlorade. Den tanken var bara något mindre smärtsam. Även om det var så, så måste den svartes återkomst vara nära förestående om en av de förlorade var fri. De förlorade hade varit 13 av de mäktigaste brukarna av kraften i en ålder som varit full av mäktiga brukare av kraften. De hade blivit instängda i Shaul-Gul tillsammans med den svarte, förvisade från människornas värld av draken och de hundrades brödraskap. Och som en fruktansvärd följd av detta hade den manliga kraften av urkällan blivit besmittad, och alla manliga Aesir Daer, dessa evigt förbannade användare av kraften, hade gripits av vansinne och slitit sönder världen. De hade krossat den, som man krossar en lerkruka mot ett stengolv. De hade ändrat sagornas ålder innan de dog, ruttnat bort medan de ännu levde. En passande död för en SED, tyckte mannen som kallade sig Bors, men för mild för dem. Han beklagade bara att kvinnorna sluppit undan. Långsamt, smärtsamt, lyckades han tvinga bort paniken till en undan gömd plats i sin själ, stängde in den och höll kvar den där, fast den skrikande försökte ta sig ut. Det var det bästa han kunde åstadkomma under de rådande förutsättningarna. Ingen av de liggande människorna hade rest sig upp och bara ett fåtal hade ens vågat lyfta sina huvuden. Res er! Den här gången var den maskerade gestaltens röst hårdare. Den gjorde en gest med båda händerna. Ställ er upp! Mannen som kallade sig Bors tog sig klumpigt på fötter men tvekade när han kommit halvvägs. Gestaltens händer var sargade av fruktansvärda brännsår, svarta valkar mellan vilka köttet lyste lika rött som gestaltens klädnad. Skulle den svarte visa sig i ett sådant tillstånd, eller ens någon av dem förlorade? Ögonhålen i den blodröda masken lät sin blick svepa över honom och han rätade hastigt på sig. Han tyckte sig känna hettan från en öppen smältugn i denna blick. De andra åtlydde befallningen lika klumpigt och skräckslaget som han själv. När alla åter var på fötter talade den svävande gestalten igen. Jag har haft många namn, men det under vilket ni ska känna mig är Baal-Zemon. Mannen som kallade sig Bors bet samman tänderna för att hindra dem från att skallra. Baal-Zemon. Det betydde skuggans hjärta på trollockernas språk, och till och med de otrogna visste att det var trollockernas namn på mörkrets herre, han vars namn inte får uttalas. Det var inte det sanna namnet, Shaitan, men likväl förbjudet. Bland de som samlats här och andra av deras sort var det en hädelse att besudla detta namn genom att uttala det med en mänsklig tunga. Luften visslade genom hans näsborrar och runt sig kunde han höra hur de andra flämtade bakom sina masker. Tjänarna var försvunna och så även trollockerna, fast han inte hade sett dem gå. Platsen där ni befinner er ligger i skuggan av Sheol-Gul. Mer än en av de församlade jämrade sig när de hörde detta. Mannen som kallade sig Bors var inte säker på att han själv lyckats hålla tyst. Baal-Zemon bredde ut armarna och sa med nästan gycklande ton: Frukta icke, till den dag då er herre ska uppstiga till världen nalkas. Återkomstens dag är nära. Är inte detta tydligt i det att jag är här, att ni som är utvalda bland era bröder och systrar kan se mig? Snart är tiden inne för tidens hjul att krossas. Snart ska den stora ormen dö, och med den kommer tiden själv att dö, och er härskare ska omdana världen till sin egen avbild, för denna ålder och för alla kommande åldrar. Och de som tjänar mig, troget och ståndaktigt, de ska sitta vid mina fötter ovanför stjärnorna på himlen och regera över människornas värld i evig tid. Detta har jag lovat, och så ska det ske, i tid utan slut. Ni ska leva och härska i evighet. Ett förväntansfullt mummel hördes från de församlade. Några tog till och med ett steg framåt mot den svävande blodröda gestalten och såg upp mot den med hänryckning i blicken. Till och med mannen som kallade sig Bors kände löftets dragningskraft. Det löfte mot vilket han bytt bort sin själ 100 gånger om. Återkomstens dag nalkas, sa Baal-Zemon. Men ännu finns det mycket att göra. Mycket att göra. Till vänster om Baal-Zemon skimrade luften och tätnade till gestalten av en ung man som sedan svävade där något lägre än Baal-Zemon. Mannen som kallade sig Bors kunde inte avgöra om det var en levande människa eller ej. Att döma av klädseln var han en bondpojke. Han hade rackartyg i blicken och antydan om ett leende på läpparna, som om han tänkte på något upptåg han gjort eller tänkte göra. Hans hud såg ut att vara varm, men bröstet rördes inte av några andetag och ögonen blinkade inte. Luften till höger om Bärsämon flimrade som av hetta och strax svävade ännu en gestalt i lantliga kläder strax nedanför Bärsämon. Den här gången var det en yngling med lockigt hår och muskler grova som en smeds. Märkligt nog bar han en stridsyxa vid bältet med ett stort halvmånformat blad som balanserades av en kraftig pigg. Mannen som kallade sig Bors lutade sig plötsligt framåt då han upptäckte något än mer sällsamt. Ynglingens ögon var gula. För tredje gången förtätades luften till gestalten av en ung man, denna gång rakt framför Bärsämon, nästan vid hans fötter. Den här unge mannen var reslig och hans ögon växlade mellan blått och grått allt eftersom ljuset skiftade. Hans huvud kröntes av mörkt, rödaktigt hår. Även han såg ut att vara en bonde eller bypojke. Mannen som kallade sig Bors flämtade till. Än en gång hade han sett något överraskande, fast han undrade varför han väntade sig att något skulle vara normalt här. Vid gestaltens bälte hängde ett svärd. Ett svärd med en häger graverad på skidan och ytterligare en inlagd i det långa tvåhandsfästet. En bypojke som har ett svärd med hägerns märke. Omöjligt. Vad kan det betyda? Och en pojke med gula ögon. Han la märke till att Myrdrailen darrande betraktade gestalterna som svävade i luften. Om han inte helt tog miste var det inte längre av rädsla den darrade, utan hat. Det hade blivit dödstyst i salen. Och Bärsämon lät tystnaden växa sig ännu tyngre innan han talade igen. I denna stund vandrar en man på jorden. En man som varit och åter ska bli, men ännu inte är, draken. Ett förskräckt mummel löpte genom åhörarskaran. Draken återfödd? Ska vi döda honom, store furste? Detta kom från Kinarien, som grep ivrigt i luften där hans svärdsfäste borde ha varit. Kanske, sa Bärsämon enkelt. Och kanske inte. Han kanske kan förmås att komma i min tjänst. Förr eller senare blir det så. I denna ålder, eller någon annan. Mannen som kallade sig Bors blinkade. I denna ålder eller någon annan. Jag trodde att återkomstens timma var nära. Vad spelar det för roll för mig vad som händer i en annan ålder om jag får åldras och dö i väntan i denna? Men nu talade Bärsämon igen. Det har redan börjat formas en krök i väven. En av många punkter där han som ska bli draken kan förmås att tjäna mig. Måste förmås att tjäna mig. Han ska tjäna mig bättre levande än död. Men död eller levande, tjäna mig ska han. Dessa tre ynglingar måste ni känna igen. Ty de är alla trådar i den väv som jag ämnar väva. Och det kommer an på er att de hamnar där jag befaller att de ska hamna. Studera dem noga så att ni kan känna igen dem. Plötsligt var allt ljud borta. Mannen som kallade sig Bors vred besvärat på sig och såg andra som gjorde likadant. Alla utom kvinnan från Ilien insåg han sedan. Hon hade lagt händerna över bröstet som för att dölja den nakna hud som blottades i urringningen. Hennes ögon var uppspärrade i en blandning av fasa och hänryckning och hon nickade ivrigt som om hon talade med någon som stod rakt framför henne. Ibland tycktes hon säga något som svar, men mannen som kallade sig Bors hörde inte ett ord. Plötsligt böjdes hennes kropp bakåt i en båge och hon stod darrande på tåspetsarna. Han förstod inte varför hon inte föll baklänges, såvida inte någon osynlig kraft höll henne i sitt grepp. Och så, precis lika plötsligt, kom hon på fötter igen, nickade igen, bugade, darrade. När hon började räta på sig ryckte en av kvinnorna med ormringen till och började nicka. Var och en hör alltså bara sina egna instruktioner och ingen annans. Mannen som kallade sig Bors muttrade över denna missräkning. Om han så bara visste vad en enda av de andra fick för order så skulle han kanske kunna skaffa sig ett övertag genom denna kunskap. Men på det här sättet. Han väntade otåligt på sin egen tur och hade helt glömt att försöka dölja sin längd. En efter en mottog de församlade människorna sina order. Alla var gömda innanför en mur av tystnad, men likväl hade han en känsla av att det fanns jäckande ledtrådar som han borde ha kunnat tyda. Mannen som tillhörde Athern Mir, havsfolket, stelnade till av motvilja samtidigt som han nickade. Shinariens hållning vittnade om förvirring när han uttryckte sitt samtycke. Den andra av kvinnorna från Tervellon hajade till och den gråklädda gestalten vars kön han inte lyckats avgöra skakade på huvudet innan den föll på knä och började nicka ivrigt. En del råkade ut för samma märkliga kramp som kvinnan från Ilien, som om de blev lyfta upp på tå av ren smärta. Bors? Mannen som kallade sig Bors ryckte till när hans synfält plötsligt fylldes av en blodröd mask. Han kunde fortfarande se rummet, kunde fortfarande se Beelzebub och de tre gestalterna som svävade framför honom, men samtidigt kunde han inte se någonting annat än ansiktet med den röda masken. Han greps av yrsel och det kändes som om hans huvud skulle rämna och ögonen tränga ur sina hålor. Ett ögonblick tyckte han sig se eldslågor genom maskens ögonhål. Är du mig trogen, Bors? Det fanns en antydan av gyckel i rösten som sände en rysning ut efter hans ryggrad. Jag är trogen, store furste. Jag kan inte gömma mig för er. Jag är trogen, det svär jag. Nej, du kan inte det. Den lugna övertygelsen i Beelzebubs röst gjorde honom helt torr i munnen, men han tvingade sig att tala. Befall, store furste, och jag ska lyda. Till att börja med ska du återvända till Terrabon och fortsätta med ditt goda arbete. Faktum är att jag befaller dig att fördubbla dina ansträngningar. Han stirrade förvirrat på Beelzebub, men så flammade eldarna åter upp bakom masken och han tog det som en ursäkt för att dra undan blicken. Som ni befaller, store furste, så ska det ske. För det andra ska du hålla utsikt efter de tre unga männen och låta dina anhängare göra detsamma. Men ta varning, de är farliga. Mannen som kallade sig Bors sneglade mot gestalterna som svävade framför Beelzebub. Hur går det till? Jag ser dem, och ändå ser jag inget annat än hans ansikte. Det kändes som om hans huvud skulle sprängas. I de tunna handskarna var hans händer våta av svett och skjortan låg som klistrad mot hans rygg. Farliga, store furste. Bondpojkar. Är en av dem... Ett svärd är farligt för den det är riktat mot, men inte för den som håller i dess fäste. Såvida inte mannen som håller i det är en dåre, eller vårdslös, eller oskicklig. Då är det dubbelt så farligt för honom som för någon annan. Det är nog för dig att veta att du ska känna igen dem. Det är nog att du lyder mig. Som ni befaller, store furste, så ska det ske. För det tredje, angående dem som har landstigit vid Tomans huvud och Domani. Detta får du inte berätta för någon när du återvänder till Terrabon. Mannen som kallade sig Bors insåg att han lyssnade med munnen på vid gavel. Instruktionerna sa honom ingenting. Om jag bara visste vad några av de andra fått för order skulle jag kanske kunna räkna ut vad det handlar om. Plötsligt kändes det som om en jättelik näve grep om hans huvud och höll honom om tinningarna. Han kände hur han blev lyft från marken och världen rämnade i en explosion av tusentals stjärnor. Vart och ett av dessa blixtrande ljus förvandlades till en bild som rusade genom hans medvetande eller försvann bort i fjärran innan han hunnit mer än ana den. En omöjlig himmel där strimmiga moln, röda, gula och svarta, rusade över himlen som drivna av den mäktigaste storm världen skådat. En kvinna, En flicka, klädd i vitt, gled bort i mörkret och försvann så fort hon visat sig. En korp stirrade honom rakt i ögonen med en sällsamt igenkännande blick och var borta. En man i rustning och med en skräckinjagande hjälm, förgylld och målad för att likna något slags monstruös giftig insekt, lyfte sitt svärd och störtade iväg åt sidan, ut ur hans synfält. Ett horn, krökt och gyllene, kom farande ur fjärran. Det gav ifrån sig en enda genomträngande ton medan det rusade mot honom, en ton som slet i hans själ. I sista ögonblicket förvandlades den till en bländande, gyllene ring av ljus som passerade rakt genom honom och fick honom att rysa av en kyla bortom döden. En varg tog ett språng ur skuggorna och slet upp hans strupe med sina käftar. Han kunde inte skrika. Floden av bilder och intryck bara fortsatte, dränkte honom, begravde honom. Han kunde nätt och jämt minnas vem han var, vad han var. Det regnade eld ur skyn, månen och stjärnorna föll från sina fästen. Floderna var fyllda av blod och de döda vandrade på jorden. Jorden rämnade och spydde upp kaskader av smält sten. Mannen som kallade sig Bors återfann sig själv i halvt hukande ställning i salen tillsammans med de andra. De flesta iakttog honom, alla under tystnad. Vart han än vände blicken, uppåt eller nedåt, eller vilket annat håll som helst, så fylldes hans blickfält av Baal Samons maskerade ansikte. Bilderna som strömmat genom hans medvetande hade börjat blekna. Han var säker på att många av dem redan hade försvunnit ur hans minne. Han rätade tvekande på sig, hela tiden med Baal Samon framför sig. Store furste, vad... Vissa befallningar är för viktiga för att ens den som utför dem ska få känna till dem. Mannen som kallade sig Bors vek sig nästan dubbel i sin bugning. Som ni befaller, store furste, viskade han hest. Så ska det ske. När han sträckte på sig igen var han åter ensam i tystnaden. Nu var det den tärinske storfursten som nickade och bugade mot något som ingen annan såg. Mannen som kallade sig Bors förde en ostadig hand till pannan så för att försöka hålla kvar något av det som rusat genom hans medvetande, fast han inte var helt säker på att han ville minnas. Den sista återstoden bleknade bort och plötsligt undrade han vad det var han försökte komma ihåg. Jag vet att det var någonting, men vad? Det var någonting, eller hur? Han gned händerna och grimaserade äcklad när han kände hur svettiga de var innanför handskarna. Sen vände han uppmärksamheten mot de tre gestalterna som hängde i luften framför Baal Samons svävande gestalt. Den muskulöse, lockige ynglingen, bondpojken med svärdet, den unge mannen med den självmaktiga blicken. Mannen som kallade sig Bors hade redan för sig själv döpt dem till smeden, svärdsmannen och spjuven. Vilken plats har de i pusslet? De måste vara viktiga, annars skulle Baal Samon inte ha gjort dem till mittpunkt för detta möte. Men redan de order han hade fått kunde betyda döden för dem alla tre när som helst. Och han var övertygad om att åtminstone vissa av de andra hade fått instruktioner som var lika dödliga för de tre. Hur viktiga är de? Blå ögon kunde tillhöra en ädling från Andor. Osannolikt med de kläderna. Och det fanns folk med ljusa ögon även i gränslandet och i Tyr. För att inte tala om vissa av gelden. Och naturligtvis, nej, där fanns ingen hjälp att få. Men gula ögon, vilka är de? Vad är de? En lätt beröring vid hans arm fick honom att rycka till. Och när han vände sig om fann han att en av de vitklädda tjänarna, en ung man, stod vid hans sida. Resten av tjänarna var också tillbaka, fler än tidigare. En för var och en av de maskerade gästerna. Myrdrailen hade försvunnit och där dörren varit fanns nu endast grovhuggen sten. De tre gestalterna hängde emellertid fortfarande kvar i luften. Det kändes som om de stirrade på honom. Om ni vill vara så god, nådig furst Bors, så ska jag visa er till ert rum. Han undvek de döda ögonen och kastade istället en sista blick på de tre gestalterna innan han följde efter. Han undrade oroat hur ynglingen kunnat veta vilket namn han skulle använda. Det var inte förrän de sällsamt snidade dörrarna gled igen bakom dem och de hade gått ett tiotal steg som han insåg att han var ensam i korridoren med tjänaren. Han rynkade misstänksamt ögonbrynen bakom sin mask. Men innan han hunnit öppna munnen fortsatte tjänaren. De andra blir också visade till sina rum, nådige furste. Vill ni vara vänlig och följa med nu, nådige furste? Tiden är kort och vår herre är otålig. Mannen som kallade sig Bors bet ilsket samman tänderna. Både på grund av bristen på information och antydningen om likhet mellan honom och tjänaren. Men han följde med utan att säga något. Det var bara dårar som ödade ord på tjänare. Och dessutom gav minnet av ynglingens ögon honom en känsla av att det inte skulle tjäna något till. Och hur visste han vad jag tänkte fråga? Tjänaren log. Mannen som kallade sig Bors kände sig mycket olustig ända tills han var tillbaka i det rum där han hade väntat vid ankomsten. Och inte ens då slappnade han av nämnvärt. Till och med det faktum att sigillen på hans sadelväskor var orörda skänkte honom föga ro. Tjänaren stod kvar i korridoren utan att komma in i rummet. Ni kan byta till era egna kläder om ni så önskar, nådige furste. Ingen kommer att se er lämna denna plats eller anlända till er destination. Men det kan vara bäst att ha passande klädsel redan vid ankomsten. Det kommer snart någon för att visa er vägen. Utan att vidröras av någon synlig hand gled dörren igen. Mannen som kallade sig Bors kunde inte låta bli att rysa till. Hastigt bröt han sigillen, öppnade spännena på sina sadelväskor och tog fram sin vanliga mantel. I hans bakhuvud undrade en liten röst om den utlovade makten eller ens odödligheten var värd ännu ett möte som detta. Men han tystade den genast hånfullt. För så mycket makt skulle jag hylla mörkrets herre under sanningens kupol. Han drog sig till minnes de befallningar han fått av Baal Samon och fingrade på den gyllene flammande sol som var broderad på bröstet till hans vita rock och den röda hederstaven bakom solen, symbolen för hans ställning i människornas värld. Han skrattade nästan. Det fanns arbete, viktigt arbete, att utföra i Terrabon och på Elmoth-slätten.